Vi läste alltså i predikarens bok det sista vi gjorde förra timmen. Allt är meningslöst. Jag sa så här att livet är inte meningslöst. Men både lycka och lidande har ingen inbyggd mening. Lyckan kan få mig att vända mig bort ifrån Gud. Lyckan kan också väcka en tacksamhet så att jag hamnar i famnen på Gud. Jag har ett val. Och det betyder alltså att lyckan har ingen inbyggd mening, utan den får sin mening i det val jag gör när lyckan drabbar mig. Och det är kanske inte så ofta som vi grubblar över lyckans mening. Det är ju ingen stor sak det här. Men lidandets mening grubblar vi ju oss fördärvade på. Jag menar, varje gång som det sker en flygkatastrof till exempel, så är det alltid någon som har missat planet därför att taxin strejkade eller någonting sånt där. Och så står han där och intervjuas i tidningen och säger: jag undrar vad det var för mening med att taxin gick sönder. Det måste vara någon som gillar mig där uppe. Och då försöker man alltså att läsa in en mening i det som sker. Och vare sig det finns en sån mening eller ej, så är den inte åtkomlig för oss. Det är det som jag vill säga här. Utan den mening som händelserna i våra liv kan få, den hör ihop med det val vi gör. Alltså när man ligger där i sjuksängen med sin första hjärtinfarkt, så är det ingen idé att fråga: vad menar Gud med detta? Ungefär som Gud hade suttit i himlen och planlagt en hjärtinfarkt här nu för att liksom åstadkomma något speciellt i ens liv. Det är ingen idé att ställa sådana frågor. För även om en sådan mening skulle finnas, så är den inte åtkomlig för oss. Och vi kan se det när Gud till sist uppenbarar sig för Jobb. För då säger han inte till Jobb: ja käre du förstår, det var djävulen som var framme här och vi snackade en lång stund han och jag, och han pratade om kul mig faktiskt och jag tillät honom att göra allt detta. Så att du får snacka med djävulen om det här. Det säger ju inte Gud. Han pratar inte om djävulen. Utan han ställer ju till Jobb alla frågor som Jobb ställer till Gud, plus några till. Och så säger han: vad begriper du av det här? Nej, säger Jobb, jag begriper ingenting. Och så är det bra med det. För Gud sätter sig inte ner och säger: ja, men då ska jag förklara för dig. Utan han låter det vara en öppen fråga. Och vi kanske ska slå upp Jobb, kapitel 42. När Gud har tagit upp lite av varje som Jobb inte kan svara på, så svarar Jobb till sist så här. Det står: Jobb svarade Herren och sa: jag vet att du förmår allt. Inget som du beslutar är omöjligt för dig. Vem är den som döljer ditt råd utan förstånd? Jag har ju ordat om vad jag ej begrep, om sådant som var för underbart för mig och som jag ej förstod. Lyssna nu, så vill jag tala. Jag vill fråga dig och du må ge mig kunskap. Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. Därför tar jag tillbaka allt och ångrar mig i stoft och aska. Nu är det här en väldigt svåröversatt text. Överhuvudtaget är Jobbs bok svår att översätta, just för att det är så gammalt språk. Men när det gäller den här tredje versen så tycker jag om formuleringen i 1917 års översättning. Vem var då jag som i oförstånd gav vishet namn av mörker? Jag ordade om det jag inte begrep. Vem var då jag som i oförstånd gav vishet namn av mörker? Jag ordade om det jag inte begrep. Och det säger alltså Jobb utan att ha fått svar på en enda av sina frågor. För plötsligt så vet han ändå att här döljer sig någonting som inte är oss givet i detta livet. Och det som löser oss från alla dessa varför som ständigt förföljer oss och plågar oss, det är alltså inte att vi får svar på frågan, utan det är att vi får möta Gud. Nu har jag sett dig med egna ögon. Därför tar jag tillbaka allt och ångrar mig i stoft och aska. Människan vill ju helst ha det åt andra hållet. Förklara det här för mig så kanske jag ska tro. Men Bibeln vänder på det. Sök Gud. Du får inget svar på dina frågor. Men när du har mött honom så behöver du inget svar på dina frågor. Låt oss gå tillbaka till Romarbrevet 8. Vi ska läsa ett rätt långt avsnitt där. Jag börjar i 18 versen och så ska vi läsa till och med 28. För vi kan säga så här att fram till och med 17 versen, fram till och med Romarbrevet 8 och 17, så beskriver Paulus frälsningen. Och när han är färdig med det så övergår han omedelbart till att tala om lidandet. Och framförallt då lidandet i den frälstes liv. Och då skriver han så här: jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det, på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallade efter hans beslut. Alltså man kan också som kristen komma i så svåra lidanden att man inte ens vet hur man ska be. Utan anden får hjälpa till med suckar utan ord. Därför att vi inte lovade på denna sidan ett liv fritt ifrån svårigheter. Vi kan inte säga att ja, förföljelse måste man räkna med, men vi ska inte behöva bli sjuka. Vi kan inte ta bort någon sorts smärta ur våra liv och säga att den där tillkommer inte mig som kristen. Det är vi lovade i nästa liv, men inte i detta. Utan det vi ser i detta livet, som jag sa förut, är ett förskott. En förstlingsfrukt på det stora arvet. Helandet är alltså inte till för att lösa lidandets problem. Utan helandet är till för att visa på det rike som kommer. Och då ska jag kunna bli lika glad om jag ser dig bli helad, fastän jag inte blir det, som jag skulle bli om jag själv blev helad och du inte blev det. För jag har i alla fall sett ett tecken på det rike som ska komma. När vi talar om under och tecken, så är ju tecknet inte ett tecken på att predikanten är okej. Utan tecknet är ett tecken på det rike som ska komma. Och som alltså kan stimulera oss till att be: tillkommer ditt rike. Men om vi så inte är lovade ett i grunden annorlunda liv än andra människor, så har vi däremot för detta livet ett annat löfte. att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och det är ju ett intressant löfte. För frågan är ju, ska lidandet bryta ner mig eller bygga upp mig? Kommer jag bli en förgrämd människa eller kommer jag bli en mogen människa av någon svårighet jag går igenom? Det knyter ju alltså tillbaka till det jag har sagt, att vi har ett val. Ska det som sker i mitt liv föra mig närmare Gud eller bort ifrån honom? Och det är ju rimligen så att om jag älskar Gud så för också tider av lidande mig närmare honom. Och det kommer i sin tur att innebära att jag mognar som människa. Och att det visar sig att också det som annars var meningslöst får en mening. Jag kan behöva Guds hjälp och jag kan behöva människors hjälp också för att göra det här valet. Men väljer jag att låta också smärtan föra mig närmare Gud, så kommer den smärtan förr eller senare att innebära något gott i mitt liv. Vilket ju inte förringar det faktum att det var något smärtsamt som hände. Det kan ju ha varit en nära anhörigs död. Det kan ha varit något annat som man kan sörja över kanske resten av livet. Det är inte så ovanligt att en människas nådegåvor har sina rötter i samma människas lidanden. Vi tänker oss att du är flicka och du blev sexuellt utnyttjad av din morfar eller din pappa eller någon närstående under en stor del av din barndom. Detta är ju tyvärr ingen ovanlighet. Och det är ju heller ingen ovanlighet i ett sådant sammanhang att man bär märken i sin själ för resten av livet. Detta är ju ett av de effektivaste sätt som finns att förstöra ett liv för en människa. Men om du då med hela denna smärta i bagaget söker dig närmare Gud, inte bara frågar Gud hur kunde du tillåta detta, utan du också söker dig till honom. Du får kanske också söka hjälp i samtal och själavård och förbön. Men det är i alla fall hela tiden en fråga om att närma dig Gud. Till sist så får du balans i ditt liv. Och det kanske inte betyder alla gånger att du inte fortfarande bär en smärta med dig. Men när du ändå hittar ut ur din labyrint så är du antagligen kapabel att hjälpa många andra i samma situation. Du kommer alltså inte tillbaka till ruta ett. Du kommer inte jämnhöjd med dina jämnåriga som sluppit att erfara det som du har varit med om. Utan till sist så sitter du där med en utrustning som de andra inte kan ta sig. Därför att du älskade Gud mitt i din smärta. Du sökte dig till honom och han förvandlade din smärta till en nådegåva. I 20:e versen i texten vi läste nyss så står det: skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. De av er som har NT81 eller Bibel 2000, ni ser att där står det att skapelsen har blivit lagd under tomhetens välde, tror jag det står. Och det är en lika korrekt översättning och tycker jag faktiskt bättre. Därför att det finns ett meningslöshetens välde över skapelsen. Delvis skild från Gud som den är. Och det som händer i denna skapelse, som alltså där Gud inte är synlig utan där han befinner sig på någon sorts avstånd, Där sker väldigt mycket som om slumpen regerade. Och om något är ett uttryck för meningslösheten så är det ju slumpen. Det är ju så att säga ett samlingsnamn för det meningslösa. Ingen har tänkt något, det bara hände ändå. Och därför är det ju viktigt att vi förstår att såväl lyckan som lidandet ställer oss inför ett val. Så att vi själva kan ge en mening åt det som händer. Eller kan välja att ge en meningslöshet åt det. Väljer jag det meningslösa så blir jag kanske till sist en förgrämd människa. Bitter, självupptagen, tycker att mitt liv är förstört. Väljer jag det meningsfulla så kan alltså till och med det lidande som annars skulle brutit ner mig förvandlas till en resurs. Det valet har vi. Som jag sagt och säger igen, vi kan behöva mycket hjälp för att göra det valet. Men det är detta som väldigt mycket av själavården går ut på. Att hjälpa människan att välja rätt. Och att också komma igenom. Så att det inte bara blir ett abstrakt, teoretiskt val. Utan att det blir någonting som verkligen präglar ens liv.